Vi ber tillsammans. Tack Herre Jesus för att vi får samlas här tillsammans inför dig. Tillsammans som en stor härlig gemenskap Herre. Tack helige Ande för att du är här och vill röra vid våra hjärtan den här förmiddagen. Fyll oss på nytt med mer av dig. Hjälp oss att återspegla dig här. Amen. Låt våra hjärtan få mötas på en plats där kärleken gror. Vilka vackra ord. Jag tog att skriva ner dem här. Det är ju verkligen min bön att det här ska få vara en sån plats. En plats där Guds kärlek får gro i oss. Det är därför vi samlas, tänker jag. När jag började sjunde klass, många år sedan nu, så då var jag en av de kortaste i min klass. Inte så kort, men jag var en av de kortaste. Sen när jag 2 år senare började i nian, så var jag en av de längsta i min klass. Så det var 2 år där jag växte ganska mycket. Och när man växer mycket på kort tid, så brukar det också kännas i kroppen. Det blir konsekvenser och växtverk helt enkelt. Och jag minns en period då jag ofta på kvällarna, jag gick ut och gick varv runt huset så här, bara för att man skulle få någon annan slags känsla i kroppen. Och vad jag minns så hjälpte det också. Så, förra veckan, eller nej, 2 veckor sedan så talade jag om den första församlingen när den bildades. Vilket vi såg var en väldigt levande och inspirerande församling. Och de växte också väldigt mycket. Det blev 3000 nya på en dag och en kort tid därefter var de 5000. Och idag kommer vi se att det även blev lite växtverk hos dem och hur de löste det. Jag tror att det är oundvikligt när man är att det verkar och skaver lite när man är en samling, gemenskap med människor. När man blir fler, eller jag tror inte man behöver bli flera för att det ska vara så, men det blir nog extra tydligt då. Och tänker att vi blev 3000 fler. Det är ungefär vad som hände första församlingen i Jerusalem. De var runt 120 stycken och sen kom halva Skillingaryd och möttes upp med dem och kom till tro. Hur skulle vi hantera det? Jag tror inte vi behöver inte riktigt tänka på de banorna än. Men vi behöver fundera på vad händer när vi blir fler. För det är det vi vill. Vi läser i alla fall vad som hände för första församlingen i Apostlagärningarna kapitel 6 från vers 1. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, så började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De 12 kallade samman alla lärjungarna och sa: "Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst." Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. Om vi tänka oss bakgrunden till vad som hände här, så har vi tidigare läst hur lärjungarna, de har sålt allt de äger och lever i en egendomsgemenskap. Vi vet att här i Jerusalem det finns judar från med flera olika kulturella bakgrunder. De har alla starka traditioner av att man tar hand om sina egna. Och detta ska då läggas åt sidan när man blir en ny gemenskap i Kristus. Deras gemenskap var ju grundat i ett sammanhang där detta var betydligt mer lättöverskådligt. När man inte var så många så kunde det här fungera relativt bra. Men när man nu så växer så explosionsartat så är det kanske inte så konstigt att det börjar knaka lite. Men lärjungarna de skrider till verket och väljer ut 7 män som har väldigt goda kunskaper om matutdelning. Nej, var det så vi läste? Det var det inte. Det var inte deras första prioritering, utan de valde 7 stycken med gott anseende, fyllda av ande och vishet. De valde inte de som inte dög till något annat eller de som inte sågs som särskilt andliga. Nej, för en uppgift i församlingens tjänst så skulle de först och främst vara fyllda av Guds ande. Tänk om jag kunde få in mer av den prioriteringen i mitt liv. Det är så lätt att se till andra saker. Vad innebär det då att vara fylld av ande? Vi ska läsa en annan text som ger en liten glimt av det. I första Korintsebrevet, kapitel 12, från vers 3 läser jag. Står det så här. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av den helige anden. Nådegåvorna är olika men anden densamme. Tjänsterna är olika men Herren densamme. Verksamheterna är olika men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Att vara fylld med anden, det innebär alltså att du lever ditt liv med Jesus som Herre. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Låter vi Gud få verka i oss så kommer också anden till nytta. När Paulus har skrivit de här raderna i första Korintsebrevet så talar han sen om olika gåvor man kan få genom anden. För att sen komma till det som nu är en av Paulus allra mest kända illustrationer. Det passar bra in med texten vi läste i Apostlagärningarna. Lärjungarna, de agerade där i enlighet med vad Paulus skriver här, skulle man kunna säga. Så här står det några verser senare. Vers 12. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Hoppa fram till vers 26. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. blir en del hedrad så glädjer sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Jag älskar den här bilden Paulus ger här. Jag tycker den är så talande. Och några första reflektioner blir för mig att han skrev så här: om foten säger jag är ingen hand, säger den det då utifrån att den anser att en hand är betydligt mer värdefull, och som fot är den inte värdig nog att vara med i kroppen? Eller säger den det utifrån att den tycker sig klara sig lika bra själv utan handen och behöver inte vara en del, eller vill kanske inte vara del av en kropp där det finns händer? Senare så vänder Paulus också på perspektivet och säger att på samma sätt kan inte ett öga säga åt handen att den inte behövs, och så vidare. Det finns många, många perspektiv i den här texten. Och någonting som man kan se i det Paulus skriver är att hans judiska tänk, det är väldigt centralt just i att Gud ska skapa en ny sann mänsklighet genom Messias. Det är det som det judiska folket lever och har tänkt liksom. Men det är något han ofta gör, och det är även hans tanke här. Han skriver, han läste här att det stod också, så är det också med Kristus. Han skriver inte Jesus, utan han skriver Kristus, och det gör han avsiktligt. Så att han väljer en bild av en kropp för att visa på att de som tillhör Messias, vad de har blivit och hur de ska leva. Det är just att han väljer det är fullt av betydelse. Till exempel så vill han säga att kyrkan ska vara, eller församlingen ska vara platsen där vi tillsammans lär oss vara Guds skapelse, att tillbe vår skapare och att tjäna Gud genom att återspegla Gud i världen vi lever i. Det är av betydelse då att det är att stå Kristi kropp och inte Jesu kropp. Kristus, det används ju ibland som att det skulle vara Jesus efternamn. Men det är ju egentligen en titel. Jesus Kristus. Kristus är ju den grekiska motsvarigheten till Messias. Och de som tillhör Jesus som Kristus, i vilken den helige ande lever, är Guds folk, vill Paulus säga. Och när han då tänker på detta och vill uttrycka det på allra bästa sätt, så gör han det då med denna metafor med det medel som Gud har använt sig för att starta sin förnyelseprocess med mänskligheten. En kropp, och inte då vilken kropp som helst, utan Jesu kropp som dog och uppstod för oss. Det medel genom vilken Gud genomförde det allra största för mänskligheten. Att Paulus använde sig av en kropp som metafor, det var inte något nytt heller för Paulus, utan det var ganska vanligt på hans tid, både inom det civila, inom det sociala och inom det politiska. Men då användes det ofta för att återspegla en hierarkisk ordning, liksom att den ena delen av kroppen var mer betydelsefull än den andra, att vissa kroppsdelar gömmer man undan och vissa syns mer och sådär. Men Paulus, han gör ju tvärtom i den här texten. Han gör en stark markering med att i Guds församling där finns det ingen hierarki, gällande hur betydelsefull man är i Guds ögon. Vilket då bör innebära att man ser på varandra på samma sätt. Det mest grundläggande gällande kyrkan, det är att dess identitet är Guds folk. Tänk ändå vad stort det är. Vi får samlas här som Guds folk i Skillingaryd. Vi bläddrar ytterligare lite framåt i Korintherbrevet. Till kapitel 14 och vers 26 så står det så här. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Alla har vi något att bidra med. För vi har alla del av Guds ande. Alla har vi något att bidra med. Och alla behövs för att vi på bästa sätt ska kunna återspegla Guds tanke med församlingen. I de flesta församlingar jag har funnit sig så har det sett ut ungefär så här. Att en del, en klick som bidrar med jättemycket. En del gör ingenting. En del tycker att de redan har gjort sitt. En del, de gör sånt som inte syns. Vilket är väldigt hedervärt. En del, de gör det mesta utanför kyrkobyggnaden. Medan en del gör det mesta inom för kyrkobyggnaden. Och det är lika mycket församlingsarbete att tala med sin granne som att tala med scouterna. Jag tänker att tryggheten vi har här innanför kyrkväggarna, den måste bli samma trygghet i vårt grannskap, på vår arbetsplats eller vart vi befinner oss. Men först och främst tror jag att vi behöver vara en gemenskap. Alltså jag tänker att det är olika saker som har lett fram till hur mycket jag låter Guds ande få påverka mitt liv idag. Det är liksom ingen tävling om att jag gör så här mycket, jag gör så mycket. Det är inte det handlar om, utan som vi läste i texten så handlar det om att Gud vill använda dig precis så som han har skapat dig. Och det är så vackert. Det handlar inte om att jämföra sig med någon annan och se hur mycket den gör. Ibland kanske någon försöker vara både hand och fot och öga och sådär. Medan Gud har skapat oss till en unik plats. Men först och främst tänker jag, vad vi vill som gemenskap, det är att få dofta Jesus. Det sa också han som Roland nämnde, som vi lyssnade på nere i Gullbranna. Att han var med i en gemenskap som hade växt ganska mycket. Och de får frågor så här. Vad gör ni? Vad gör ni för att... man vill liksom ha en lista. 1, 2, 3, 4. Så här gör man för att bli en växande gemenskap. Men han sa, nej men vi gör inget särskilt. Vi försöker bara dofta Kristus. Och jag fastnade vid de orden. Samtidigt så befinner vi oss också i olika faser i vårt liv. Det är olika saker och punkter och händelser som påverkar hur vi befinner oss eller vart vi befinner oss nu. Och det är helt okej. Men jag tror inte man kan pensioneras från att återspegla Kristus. Jag vet inte om ni har sett något av alla de här talangprogram som visas på tv. Det går med jämna mellanrum. Det finns en hel del olika versioner. Dessutom så visas det liknande program från England och från USA. America Got Talent och liknande så. Och för det mesta så går det till så att man får komma in framför en jury. Ofta är det en stor publik också. Och så får man sjunga sin sång eller göra sitt trolleritrick eller vad det nu handlar om. Och så ska då juryn bestämma om man får gå vidare i tävlingen eller inte. Och det händer vid enstaka tillfällen att att det kommer in personer som de flesta tror, de flesta i publiken tror att de kommer få åka hem direkt. Man skrattar lite åt dem, och så ser man på juryn också om de har på förhand bestämt sig att det här kommer bli ett kryss liksom. Det här kommer inte bli någonting att rösta vidare. Men så öppnar personen munnen och börjar sjunga, och ingen tror sina öron. Och så blir det stående ovationer och jubel utan dess like. Och jag älskar sådana tillfällen. Ni kanske känner igen namn som Paul Potts eller Susan Boyle. Det finns mängder liknande situationer, och det brukar cirkulera på sociala medier och sådär. Och varenda gång jag ser det här så blir jag lika tårögd. Och det är så vackert att någon som kommer in, som ingen tror på, visar sig ha något som hela världen vill lyssna på. De som på förhand var utdömda på grund av utseende eller annat, de blir lyfta till skyarna, och det som man tyckte var deras handikapp, det syns inte längre. Och så tänker jag att det här är en fantastisk bild av hur Gud vill visa dig och mig att vi är värdefulla, att vi är betydelsefulla, att vi är skapade till hans avbild, och att vi får vara hans barn, vara del av hans församling och visa för den här världen det vackraste som finns, Guds kärlek. Inte att man ska få stående ovationer av varandra här, utan att man ska från församlingsgemenskapen få gå hem med känslan av att det som man själv eller andra inte trodde var något värt, det kan Gud använda, lyfta upp och välsigna, mångdubbla. Och som Kristus församling vill han använda oss till att göra detsamma mot varandra. Jag ska läsa en text till här idag. I Romarbrevet så skriver Paulus ungefär samma sak om församlingen som en kropp i Kristus som i Korintsebrevet, fast en lite förkortad version. Och när han har skrivit det, så man kanske kunde säga att det här blir resultatet av vad han vill säga med det. Så står det så här i 12:9 i Romarbrevet: er kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast vid det goda, visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning, slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden, tjäna Herren, gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen, hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet, välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte, gläd er med dem som glädjer sig och gråt med dem som gråter, bemöt alla lika, och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jag tycker det är så vackra ord, men också så svåra ord. håll er brinnande i anden. Jag tänker att det är här vi som bäst behöver varandra. Att hålla sig brinnande i anden, det gör man bäst i en fungerande Kristuslik gemenskap i Kristi kropp. Ska vi be tillsammans. Herre Jesus, jag tackar dig för din kropp, för din församling. Herre, jag tackar dig för att vi får komma precis sådana som vi är. Komma inför dig. Bara låta dig få fylla oss med din ande. Tack för att vi får återspegla dig, Herre. Tack för din tanke med församlingen. Herre, låt oss tillsammans få komma precis som sådana som du har skapat oss och få med det som du har gett till oss få ge det tillbaka till dig, Herre. Jag ber att du välsignar var och en här denna förmiddag, Herre. Jag ber att du ska fylla var och en av oss med mer av din ande, Herre. Hjälp oss att hålla oss brinnande i anden, Herre. Amen.